Podplay. I slutet av juni 2003 rullar en skåpbil längs vägen i den lilla belgiska staden Ciney. Bakom ratten sitter en man. I passagerarsätet sitter hans fru. Framför dem på vägen går en ensam flicka. Skåpbilen saktar ner och mannen ropar på henne. Han har kört fel och ber om hjälp att hitta rätt. Den 13-åriga flickan, som heter Marie, gör sitt bästa. Men när mannen i skåpbilen ändå inte förstår hur han ska åka, ber Marie hoppa in och guida dem istället. Hon säger nej. Nu blir mannen arg. Han skäller på Marie att hon borde lita på honom. Och sen går det snabbt. Han slänger upp dörren och sätter fart efter den unga flickan. Hon försöker komma undan, men hinner inte. Mannen kastar in henne bak i skåpbilen, där han och hans fru snabbt binder Maries händer och fötter. Sen fortsätter de nedför landsvägarna i södra Belgien. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Trettonåriga Marie sliter, biter och river i repen runt hennes händer och fötter. Samtidigt sparkar hon mot dörren framför sig. Och den ger med sig. Marie tar sin chans och slänger sig ut ur skåpbilen. Hon har fortfarande rep runt sina händer och fötter. Det äldre paret i framsätet märker att deras offer tagit sig ut och stannar bilen. Men Marie har tur. En annan bil åker på landsvägen. Föraren ser den unga flickan och anar att något är fel. Han stannar vid vägkanten. Medan han skyndar mot flickan kör skåpbilen därifrån. Både föraren och Marie är uppmärksamma och memorerar registreringsskylten på skåpbilen. Därefter skjutsar han Marie till närmaste polisstation. Marie berättar vad som hänt henne och bilisten fyller i med vad han såg. Polisen i den lilla belgiska staden agerar snabbt. Av allt att döma har de att göra vid ett kidnappningsförsök. Om inte Marie lyckats ta sig loss hade det mycket väl kunnat leda till något ännu värre. Eftersom Marie och bilisten lagt skåpbilens nummerplåt på minnet kan man snabbt spåra fordonet och hitta dess ägare. Senare samma dag knackar polisen på hos 61-åriga Michel Fourniet och hans 53-åriga fru Monique Olivier. De bor i den lilla staden Saint-Christine som ligger söder om Ciney. Precis intill Belgiens gräns mot Frankrike. Polisen griper paret och tar dem till förhör på stationen. Men varken den 61-åriga Fourniet eller hans fru säger ett ord till polisen. Trots flera försök får utredarna ingen information om varför paret försökt kidnappa den 13-åriga flickan. Så Fourniet och Monique sitter kvar i häktet i tystnad. Det dröjer till slutet av juni 2004, alltså ett år senare, innan Monique Olivier bestämmer sig för att prata med polisen. Hon har följt nyheterna om en belgisk seriemördare som stått inför rätta nu på våren 2004. Seriemördarens fru döms till ett långt fängelsestraff för medhjälp till mord. Nu verkar Monique vara rädd att gå ett liknande straff till mötes om hon inte hjälper polisen. Därför sätter hon sig i ett förhörsrum med utredarna. Och det hon berättar chockar till och med de luttrade poliserna. Monique avslöjar att hennes man hade för avsikt att både våldta och mörda den 13-åriga Marie året innan. Men det är bara toppen på isberget. Monique berättar i detalj om flera mord som sträcker sig bakåt i tiden, ända till slutet på 80-talet. Efter detta bestämmer sig utredarna för att prata med Michel Fourniette. De konfronterar honom med allt hans fru berättat, och i en alldaglig och avslappnad ton bekräftar han nästan allt Monique sagt. Polisen i den lilla belgiska staden Sinnei har fångat en seriemördare. Michel Fourniette sitter redan i fängelse för sexuella övergrepp när han blir brevvän med Monique Olivier på mitten av 1980-talet. De träffas genom en kontaktannons han skriver i en katolsk tidning. Snart skickar paret passionerade brev till varandra och planerar ett liv tillsammans så fort Fourniette släpps fri. Men i breven planerar de också allvarliga brott. Båda två har varit gifta tidigare, och Monique skriver att hennes exman är våldsam och har misshandlat henne. Fourniette lovar henne att mörda exmannen när han blir fri. Men i utbyte vill han ha hennes hjälp. Fourniette är nämligen besatt av kvinnliga oskulder. Detta kan eventuellt ha börjat med en fascination för Jungfru Maria när han var liten. Men med tiden övergår denna fascination i en våldsam besatthet. Och nu skriver han till Monique Olivier att han vill ha hennes hjälp att jaga oskulder när han kommer ut ur fängelset. Monique uttrycker inga problem med utbytet. Och när den 45-årige Fourniette släpps fri på hösten 1987 möter Monique honom utanför fängelset. Egentligen skulle han sitta inne drygt 2 år till, men släpps i förtid eftersom han varit en exemplarisk fånge. Paret gifter sig snabbt och slår sig ner i Ardennerna. En region med djupa skogar och låga berg som sträcker sig över nordöstra Frankrike och södra Belgien. Och bara 2 månader senare mördar de för första gången. Det är dock inte Moniques exman som blir offret. Fourniette kommer faktiskt aldrig att uppfylla sitt löfte om att mörda honom. Istället är det en 17-årig flicka som blir parets första offer. Tillvägagångssättet kommer bli typiskt. Paret kör längs en enslig väg i franska Ardennerna, där de får syn på en flicka. Flickan går ensam längs vägen när paret kör förbi henne och stannar bilen. Monique pratar med flickan och frågar om vägen till en bensinstation. Efter ett kort samtal erbjuder Monique flickan skjuts. Den unga flickan anar inte att något är fel. Och när hon hoppar in i bilen anfaller Fourniette henne. Han kräver att få veta om flickan är oskuld innan han våldtar henne. Hennes kropp kommer att hittas 19 år senare i en brunn nära den franska staden Auxerre. Parets nästa offer skiljer sig från den första på många sätt. Det handlar nämligen inte om en tonåring eller ett barn, utan en vuxen kvinna. Denna kvinna är flickvän till en bankrånare som Fournette känner från fängelset. Bankrånaren påstår sig gömt ett byte från ett rån någonstans norr om Paris. Därför kontaktar Fournette och Monique, nu hans flickvän. De tre bestämmer sig för att leta upp den begravda skatten och dela på pengarna. Flickvännen får detaljerna från sin inspärrade partner. Och på sommaren 1988 hittar de tre kumpanerna äntligen pengarna. De ligger nedgrävda i ett skogsparti utanför Paris. Men när de väl kommit över bytet visar det sig att Fournette och Monique har inte en tanke på att dela skatten med flickvännen. Fournette super ihjäl henne i sin bil medan Monique tittar på. Med hjälp av pengarna köper paret ett hem. Ett chateau i brunt tegel nära den fransk-belgiska gränsen. Det slottliknande huset ligger långt ifrån närmaste granne, med djupa skogar runt omkring. Detta vackra hem kommer bli skådeplats för flera av parets brott. Eftersom Fournette och Monique utsätter minst 8 flickor och unga kvinnor för både kidnappning, våldtäkt och mord, hinner vi inte göra alla offren rättvisa i det här avsnittet. Därför kommer vi istället fokusera på övergripande detaljer och vad brotten har gemensamt. Till att börja med är samarbetet mellan Monique och Fournette centralt för att brotten ska lyckas. Det är nästan alltid Monique som först närmar sig offren. Hon pratar med dem och får dem att känna sig avslappnade i hennes sällskap. Och inte bara det. Monique ber dem om hjälp eller råd och spelar på de unga flickornas välvilja. I minst ett fall är Monique synligt gravid när hon närmar sig sitt blivande offer. En annan gång sitter hon i bilen tillsammans med sin man och sin bebis. För den unga flickan de närmar sig denna gång ser det ut som en helt vanlig småbarnsfamilj. De är också beredda att planera i förväg och vänta på rätt tillfälle att slå till. Det handlar alltså inte bara om spontana kidnappningar när de ser en ensam flicka gå på stan eller längs en landsväg. Sitt yngsta offer, en 12-årig flicka, spanar paret på i 3 timmar medan hon leker hemma hos en vän. När flickan sen börjar gå hem lurar de in henne i sin bil, övermannar henne och för sen iväg henne till det bruna tegelhuset. Efter våldtäkterna och morden brukar paret återskapa dådet. Då spelar Monique den unga flickan och upprepar ord och fraser hon hört dem skrika. Från tidpunkten när Fournette släpps från fängelset 1987 till december 1990 mördar paret 5 personer. Polisen har inga ledtrådar under den perioden som pekar på varken Fournette eller Monique. Detta är långt före smartphones och ständig uppkoppling. Det finns inget sätt att spåra offrens rörelser efter de försvunnit och följa dem till parets hem i Ardennerna. Däremot finns det en annan misstänkt i några av parets tidigare mord. För av en smått otrolig slump så härjar flera seriemördare i Ardennerna nu på sena 80-talet. Och polisen har fått en beskrivning av en av de andra mördarna i området. När de sen får rapporter om att unga flickor försvinner misstänker de den andra mannen och skickar ut beskrivningen av honom till regionens invånare. Detta hjälper Fournette och Monique att komma undan med sina mord och våldtäkter. Något annat som hjälper dem är hur alldagliga de ser ut. För omvärlden liknar de ett helt vanligt par i medelåldern. Fournette jobbar som elektriker och ger ett lågmält och trevligt intryck på de flesta han träffar. De syns ofta i någon av områdets små städer med sitt eget lilla barn som föds 1988. Då ser de ut som vilken småbarnsfamilj som helst. Tack vare den andra seriemördaren, parets putsade fasad och deras effektiva tillvägagångssätt lyckas de hålla sig undan myndigheterna under hela sena 80- och 90-talet. Nästa mord vi känner till att Fournette begår dröjer till år 2000. Vid det här laget har paret flyttat till Belgien där de hyr en lägenhet i lilla staden Saint-Christine, strax norr om den franska gränsen. En dag i maj säger Fournette till sin fru att han ska gå ut och jaga. Han korsar gränsen till Frankrike. Som vanligt är det de små byarna i Ardennerna som han ger sig ut i och letar efter unga kvinnor. Här hittar han en 18-årig kvinna som han lurar in i skåpbilen, våldtar och sen mördar. På kvällen återvänder han till hemmet i Belgien och säger till Monique: "Jag var och jagade. Jag blev tillfredsställd." Året därpå följer ännu ett offer som mördas på liknande sätt. Sen dröjer det till juni 2003 innan paret ges ut på jakt igen. Det är nu de försöker kidnappa 13-åriga Marie. Tack vare att hon lyckas ta sig ur skåpbilen och få hjälp av en förbipasserande bilist kan paret Fournette och Monique äntligen gripas. När polisen i Belgien hör Moniques erkännande drygt ett år senare inser de att de har att göra med ett av regionens största brottsfall. De kontaktar därför sina franska kollegor på andra sidan gränsen och berättar vad de har upptäckt. Utredare i båda länderna jobbar nu för att ta reda på allt de kan om det gripna paret, samt om alla de unga kvinnorna de påstår sig ha bragt om livet. Under utredningarna visade det sig att både Monique och Fournettes erkännande verkar stämma. I närheten av det bruna tegelhuset i norra Frankrike hittas kvarlevor efter två flickor. I skåpbilen hittar man DNA som matchas till ett tredje offer. Monique påstår dessutom att hennes man ligger bakom ännu fler mord på unga kvinnor. Men där finns inga konkreta bevis. Och Fournette erkänner inte dessa dåd. Parets brott blir en stor nyhet. Medier från Frankrike, Belgien och flera andra länder skriver otaliga artiklar om avslöjandet. Fournette blir snabbt känd i media som odjuret från Ardennerna. Parallellt med denna ihärdiga uppmärksamhet utreder polisen om paret kan ha varit inblandade i fler mord än vad man känner till. De kopplas till uppemot 30 olika fall. Men ingen av dessa kommer ingå i åtalet mot paret, som vid det här laget kallas för den djävulska alliansen i fransk press. Rättegången dröjer till våren 2008. Alltså nästan 5 år efter att paret grips. Anledningen att det tar så lång tid är dels att myndigheterna har så många brott att utreda och mycket underlag att samla. Utöver det måste franska och belgiska polisen samarbeta, vilket tar tid nu på tidigt 2000-tal när mycket fortfarande sköts analogt. Man kommer också överens om att paret ska ställas inför fransk domstol. Det gör man eftersom majoriteten av deras brott sker i Frankrike. Och utvisningen tar lång tid att ordna. Michel Fournier är 66 år gammal när rättegången mot honom inleds i mars 2008. Han visar ingen som helst ånger inför förhandlingarna. Istället kräver han, via sin advokat, att alla kvinnor som sitter i juryn måste intyga att de var oskulder när de gifte sig. Annars tycker han inte att de har någon rätt att döma honom. Ett krav som ignoreras av domstolen. Paret ställs inför rätta för 7 mord våren 2008. Michel Fournier anses vara huvudgärningsman. Monique Olivier åtalas som medhjälpare i alla fall förutom ett, där hon anses ha deltagit i själva mördandet. Fourniers beteende i rätten beskrivs genomgående som arrogant och avfärdande. Monique däremot försöker framställa sig på ett annat sätt. Hon menar att hon också är ett offer. Att hennes man har kontrollerat och manipulerat henne ända sedan 80-talet. Och hon inte vågat säga emot honom. Om hon gjorde det var hon rädd för vad han skulle göra med henne. Men denna version tillbakavisar åklagaren starkt. Man hänvisar bland annat till de brev som Monique skrev till Fournier när han satt i fängelset. Där verkar hon snarare passionerad och djupt engagerad när han erbjuder att mörda hennes tidigare man. Men mest av allt pekar åklagaren på Moniques beteende under parets kidnappningar, våldtäkter och mord. Utan Monique hade dessa inte kunnat genomföras, menar åklagaren. Det är hon som tar kontakt med flickorna i nästan alla fall. Och ofta är det hon som bjuder in dem i bilen. Hon är dessutom fysiskt närvarande när morden sker och gör ingenting för att förhindra dem. Därefter återskapar Monique de hemska brotten som en del i någon slags sexuell fantasi med Fournier. Det här får henne knappast att framstå som ett skyldigt offer enligt åklagaren. Från det första mordet till gripandet passerar nästan 16 år. Under hela den tiden har Monique gott om chanser att lämna sin man och anmäla hans brott. Men det gör hon inte. Allt detta pekar på att hon inte alls är något oskyldigt offer, utan en aktiv medbrottsling. Både Michel Fournier och Monique Olivier döms på alla punkter och får livstidsfängelse. Fournier anmärker att han förmodligen hade fortsatt mörda om de inte gripit honom. Både han och Monique säger efteråt att de inte tänker överklaga domen. Fournier är idag känd som en av de värsta seriemördarna i Frankrikes historia. Efter att paret spärras in fortsätter han att kopplas till flera olösta fall i regionen nära den belgiska gränsen. År 2018 kommer Fournier faktiskt att dömas för ett 8:e mord och ytterligare ett livstidsstraff läggs till hans dom. På 2020-talet pågår flera rättsfall mot paret. Bland annat misstänks de för mordet på en engelsk språkstudent som hittas död i norra Frankrike 1990. Men Michel Fournier kommer inte ställas inför rätta för något av dessa brott. Han dör av en luftrörssjukdom år 2021, 79 år gammal. När den här podden görs våren 2026 lever Monique Olivier fortfarande och är 77 år gammal. Till skillnad från sina offer får både Fournier och Monique alltså åldras och bli gamla. Men innan de grips hinner deras mordvåg pågå i nästan 16 år. År som deras offer aldrig någonsin fick. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Manuset är skrivet av Carl Häger. Klippning och ljuddesign, Jonas Lindskov. Redaktör, Alex Häger. Exekutiv producent, Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av